Ja, fantastiskt kul att se en säljgrupp så här liksom, att vi får liksom vara med och vara del. Ja, flytta lite här så inte jag trampar sönder några gitarrer här. Det är tråkigt. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du talar ditt ord till oss, Herre. Att när vi är med i en liten grupp, i en närgrupp, så finns du närvarande och du talar ditt ord där, Herre. Och du talar också ditt ord till oss här idag som är samlade på gudstjänst. Herre, hjälp mig att få vara ett verktyg för ditt ord idag. I Jesu namn. Amen. I maj 1992 så kommer Christopher McCandless äntligen till Alaska efter att i 2 år ha levt på vägarna i USA. Han sticker hemifrån bara någon dag efter att han slutar college. Och så tar han alla sina besparingar som ska vara till framtida studier som hans föräldrar har sparat ihop till honom och så här. Och så ger han bort allting till välgörande ändamål. Och så tar han ryggsäcken och så drar han och berättar inte för någon. Hans föräldrar är såklart förtvivlade. De vet inte alls var han tar vägen och de får inte reda på någonting. De får inte höra någonting på 2 år. Hans mål, det är Alaska. Och där så planerar han att leva helt ensam. Han vill fly bort från civilisationen. Alla människor och allt det som han har upplevt av trasighet och bitterhet i mänskligheten och i sin omgivning flyr han bort för att leva helt själv. Han ser sig själv som den ensamma hjälten. Ni vet den här amerikanska hjältehistorien. Cowboyen som rider själv bort i gryningen. Ja. Han söker den ultimata friheten. Att vara ensam, bara med naturen som följeslagare. Så når han till slut, efter 2 år på vägarna, Alaska i maj 1992. Och lever den sena våren, som är nästan som en vinter upp i Alaska. Och sommaren som kommer i total ensamhet. I en övergiven buss som han hittar där uppe i Alaska bor han. Och så lever han sitt liv där, läsandes böcker och tar hand om sig själv. Och så inser han i slutet på sommaren, efter att ha läst en bok av Leo Tolstoj som handlar om Leo Tolstojs liv, att det som egentligen är meningsfullt i livet, han inser att det som verkligen betyder någonting i hans liv, när han tänker på tillbaka på det, de här 2 åren på vägarna, så tänker han på relationerna som han har haft, gemenskapen som han har mött. Och så uppfattar han sig själv att han har gjort ett misstag. Han tar på sig ryggsäcken och ska ge sig tillbaka. Och inser vad som verkligen fyller hans liv. Det är ju de relationer som finns där. Och så kommer han tillbaka till floden som han korsade i maj, när fortfarande isen låg kvar. Och så upptäcker han att nu är den oöverstiglig. Det är en stor flod som inte går att passera. Och han får gå tillbaka till sin buss. Och kommer inte tillbaka. Så upptäcker han att det som han har rymt ifrån, det är ju det som faktiskt ger hans liv mening. Det han behöver mest just nu, det kan han inte längre få en del av. Och så skriver han mellan raderna i boken som han läser: lycka är bara verklig när den delas med någon. Och den här berättelsen finns berättad i en bok, och den finns också filmatiserad ganska nyligen. En film som heter Into the Wild, som jag blev oerhört gripen av. Och ni som vill se den nu tycker att det verkar vara en spännande historia, för det är det. och omskakande om en människa som söker efter vad meningen är. Nu ber jag er att hålla för öronen en liten stund, för nu kommer en spoiler i berättelsen. Nu berättar jag vad som händer. För i desperat jakt efter mat så råkar han av misstag få i sig en giftig växt som slår ut hans kropp, och han dör ensam i den här bussen i augusti 1992. Två veckor senare så upptäcks kroppen av jägare som är ute där. Och där ligger han och vet, fått insikten om att det viktigaste i livet är det som han har flytt ifrån. Alltså jag blev väldigt tagen när jag såg den här. Och så tänker jag så här, att i Sverige så finns det över 40% av ensamhushåll. Jag tror 40% av hushållen i Sverige är ensamhushåll. Och det är liksom lyxigt att inte behöva ta hänsyn till varandra. Och i den mån som vi har en familj så är det liksom mamma, pappa, barn. Det är liksom kärnfamiljen som vi vill höja. Det är där vi liksom har vår gemenskap. Vi tar inte ansvar för någon annan. Vi lever i små bubblor eller ensamceller utan stöd av omgivningen. Istället så tycker vi att staten ska ge oss det stöd som vi behöver. Men annars så ska vi klara oss själva. När Christopher får sin insikt så upptäcker han någonting, tror jag, som går i linje med det som vi kan läsa om i den här boken. För Bibeln ger oss en ledtråd om vad livet handlar om. Att vi är skapade till gemenskap. Han var på rätt spår. En av grundbultarna i kristendomen är ju just att Gud är treenig. Att Gud är gemenskap i sig själv. Det var ju inte så att Gud skapade människan för att han kände sig ensam. Att det fattades någonting hos Gud som han behövde. Nej, Gud var ju fullkomlig redan innan människan skapades. För Gud var gemenskap i sig själv. Fadern, sonen och den heliga ande levde redan liksom i Gud. En helig gemenskap som vi inte riktigt kan liksom greppa. Men Gud är i sitt väsen gemenskap. Och vi har av Guds nåd blivit skapade för att dela den här gemenskapen. Vi dras liksom in i en underbar helig gemenskap som redan existerat och har existerat från världens begynnelse. Från skapelsens morgon och ännu tidigare. Och vi är skapade för att delta i Guds egen lyxsalighet, står det i en sån här gammal bekännelse från medeltiden. Att njuta Gud, det är vårt mål och mening. Att liksom ta del av den lyxsalighet som finns redan hos Gud. Och så bjuder Gud in oss i den gemenskapen. Men vi är också kallade till att leva i en gemenskap med varandra. När Jesus dör på korset, och det här är en sån här, när man berättar det här ibland på tonårsgruppen, så har jag tagit bilden av ett kors. Och så säger jag så här, att gemenskapen mellan Gud och människa är liksom upprättad genom korset. Och vi ser det genom linjen som går rakt upp till himlen. Men i samma ögonblick så upprättas också gemenskapen mellan oss människor. Därför går det också en linje mellan oss, vi som finns här, mellan broder och syster, mellan broder och broder och syster och broder. Fiendskapen mellan Gud och människa är bruten, och också fiendskapen mellan människa och människa. Vad är det Kain säger i första Mosebok? Ska väl jag ta hand om min bror, frågar Kain trotsigt Gud när han har dödat en fjärdedel av jordens befolkning. Ja, det låter ju drastiskt, men det var ju hans bror som han hade tagit livet av. Och det är som att i den här frågan, synden som finns, gör frågan retoriskt. Ska jag ta hand om min bror? Ska det ligga på mig? Det är väl inte min uppgift? Såklart jag inte ska. Men Jesu blod förvandlar svaret till såklart att jag ska. Såklart att vi ska ta hand om vår broder. Så säger Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och när vi läser om de första församlingen i Apostlagärningarna 2, så står det så här. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. De bröt brödet och höll måltid med varandra i hemmen i jublande, uppriktig glädje. Och folk såg deras gemenskap. Och det var någonting attraktivt. Deras närhet till varandra drog fler och fler människor till dem. Och där tror jag att den lilla gruppen har en stor roll. Att där får vi också förmedla Guds närvaro till varandra. De flesta människor som vi möter, ja, om vi ska vara lite så här krassa, så ska vi säga så här. De flesta människor som jag möter, om jag skulle ge dem en bibel, så skulle de flesta kanske inte öppna den bibeln. Så är det. Men vi är kallade, vänner, att vara bibel till våra medmänniskor. Vi får bli deras bibel. Alltså vi får vara början. Vi får vara länken som sen kanske gör att någon person kanske faktiskt öppnar den här boken och förstår vem Gud är. Vi får gå ut som biblar till människor med Guds brev om försoning och förlåtelse. Och det är i den här lilla gruppen som vi liksom delar livet med varandra, som vi får visa vem vi är. Vi vågar anförtro oss åt varandra och tala in i varandras liv. Och den här gruppen som vi möter i texten som lästes på svenska och arabiska här i början, den handlar ju om en liten grupp människor. Och inte helt olikt faktiskt en närgrupp, tycker jag. Jesus kommer till Kafarnaum efter att ha varit ute på en predikoresa i hela Galileen. Och han kommer tillbaka till Kafarnaum. Och Kafarnaum är ju basen. Det är ju liksom där han hör hemma på något sätt. Det är ju där liksom missionsstationen är för Jesus Kristus. Och ryktet går att nu är han hemma igen. Och ganska snabbt så börjar folk dras till honom. Han är ju sån Jesus. Man vill ju vara nära honom, man vill höra. Och nu är han hemma och han ska undervisa oss. Och så kommer folk dit och fyller huset där han är. Inte minst fariseer och laglärda finns där. Och så får vi höra om den här märkliga historien om den här lame mannen som botas. Som handlar om en liten grupp människor som har beslutat sig för att de ska möta Jesus oavsett vad som krävs för att komma dit. Och det här påminner oss om den lilla gruppens storhet och vad som kännetecknas av en sån grupp. Alltså, kan man ha ett bättre syfte när man samlas än att ha som syfte att bära fram varandra till Jesus? För det är ju precis vad de gör. Att bära fram sin vän till Jesus. Så får vi i våra närgrupper bära fram varandra in i hans närhet. Alltså, det är ju ingen slump att vi fastnade vid det här ordet närgrupp. Alltså, det finns ju, som Anita var inne på, cellgrupp som det kallades i min gamla församling. Och smågrupp och bönegrupp, hemgrupp, husförsamling. Det finns massor med ord. Men så har vi sagt så här, vi ska försöka ha någon typ av liksom enhetligt när vi pratar om det här. Och så sa vi, Varför inte kalla det för närgrupp? En grupp som präglas av närhet till varandra. Men också närhet till den som kallat oss till sig. Han som kallar den här mannen för mitt barn. Därför namnet närgrupp. Mannen som ligger på båren, han kan omöjligtvis ta sig till Jesus på egen hand. Han kan inte komma dit. Men han är inte ensam. Han har en närgrupp runt sig. Och de är fast beslutna om att den här mannen ska få möta Jesus. Och de möter ganska många hinder. Har ni tänkt på det? Ganska många hinder på vägen. Ja, först så är det ju självklart mannens sjukdom. Han kan ju inte bara liksom följa med dem dit. Utan de måste bokstavligen ta honom och bära honom dit. Och när de väl är framme där, ja, vad händer? Ja, de kommer ju inte in. Nästa hinder är ju folkhopen som står där. Det går inte att komma nära. Om man kan tänka sig, ja, vi får väl komma tillbaka en annan dag. Eller vi kanske stöter på honom någon annanstans. Men de ger inte upp, de ska in. Och det tredje hindret är ju huset självt. Det finns ingen annan ingång. Och i de här husen som byggdes på den tiden så hade man ju inga stora fönster som vi har. Utan man hade ju små gluggar. Det gick inte att pressa in en människa därigenom. Men så hade man ju en trapp upp på utsidan som gick upp på taket. Och taken på de här husen var ju platta. Och ni läser ju Bibeln, så står det ju många som går upp på taken för att be. För att möta Gud där. Och den här gruppen går upp på taket och så börjar de bryta loss teglet för att göra en ingång till huset. Ja, kanske ett lite oortodox sätt att gå tillväga. För att komma in i huset. Men det är ändå så de väljer. Och det här var ju så att när man byggde de här huset, det berättas om när det regnade och så här, så fick man ibland efter regn gå upp och klappa till taket igen liksom. Så det var ju inte ogenomträngligt. De visste att här ska man kunna, vi ska kunna ta sig igenom. Och man kan tänka sig bilden av hur Jesus står inuti huset och pratar, och helt plötsligt så börjar det komma ner liksom tegelbitar eller liksom takrester, och man tänker så här, kommer huset kollapsa? Vad är det som händer? Och så ser man hur ljuset börjar komma in där uppifrån och hur någonting börjar sänkas ner. Lite rangligt kan jag tänka mig, lite så där ostadigt, så börjar den här båren sänkas ner framför Jesus. Och så säger Jesus, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och det blir ju upprörd stämning här, alla fariseer som tycker att han hädar. För man menar ju att när man syndar så är det mot Gud man syndar. Och det är bara Gud som kan förlåta synd. Så när de hör Jesus säga det här så säger de, men Jesus, han förlåter synder. Han låtsas att han är Gud. Han tar Guds plats här. Och sen så vänder Gud på det här och säger, vad är lättast att säga? Är det att säga att dina synder är förlåtna, eller res dig upp och gå? Och det är klart, säger vi, ja men du, dina synder är förlåtna, alltså vem kan kolla det? Alltså vem kan avgöra det, att det liksom har hänt? Hur får jag bekräftelse på det? Men går jag och säger till en lam man, res dig upp och gå, då kommer det synas omedelbart om det fanns kraft bakom de orden. Och Jesus kopplar ihop det här och säger, om det här är sant, han har fått förlåtelse, då säger jag också det här. För att liksom bekräfta vad som har hänt så säger Jesus, stig upp, ta din bädd och gå. Och i samma ögonblick så tänker jag så här, att Jesus slår undan fötterna på alla som tänker sig att Jesus skulle vara någon sorts vishetslärare och god morallärare och filosof enbart. För här drar han liksom på ganska liksom lösa boliner. Om det är så att han bara är liksom lite en vis upphöjd mästare som försöker lära folket hur de ska leva. Nej, här går han verkligen ut på djupt vatten. Han ger inte utvägen om att bara vara någon sorts lärd man. Utan antingen så är han ju galen här. Eller så är han ju verkligen den som han säger, Messias, Guds son. Gud i mänsklig gestalt. Och vad händer? Mannen tar och stiger upp, tar sin bädd och går ut. Och alla prisar Gud. Och det visar att Jesus har auktoritet över synd och över död. Och det var värt för den här gruppen att ta sig förbi alla hinder för att komma fram till Jesus som förlåter och försonar. Gruppen fungerar. Vi har ju sett en cellgrupp som verkligen handlar här, eller hur? Eller närgrupp. Och de har nått det syfte de hade. Vad har ni för syfte med era samlingar? Med era grupper? Varför går du till den lilla gruppen? Och det kan ju vara så att du har en liten grupp som uttalat är en närgrupp i församlingen. Men det kan ju också vara någon annan typ av grupp som ni samlas med kristna bara för att ni tar en fika tillsammans. Varför gör vi det? Vad är det för syfte när vi träffas? Och det är ju intressant. Vi har ju haft alfakurser i kyrkan nu under terminen. Och jag har ju varit en av dem som har hållit i föredragen. Och då håller jag ett föredrag efter maten och sen så går man till sina smågrupper, så mindre grupper, för att diskutera. Och förra veckan så fick jag hoppa in och vara med i en sån här samtalsgrupp, och jag har fått vara med i någon gång innan. Och det är ju så att det är ju där det händer i grupperna. Inte för att förringa när man står och håller föredraget i början, men det är ju grupperna som det blir intressant. Eller hur, ni som har varit med i samtalsgrupper här. Det är ju där man börjar liksom komma in på folk på livet. Och det börjar liksom bränna till. Och folk ställer så otroligt fascinerande frågor. Och man får börja prata om vad som är jobbigt i livet. Och vad som är lätt i livet. Och vad som är svårt med att vara kristen och så vidare. Och så märker man att här sitter vi och delar livet med varandra. Varje onsdag. Och när Jesus bygger upp sin kyrka så utgår ju han från den lilla gruppen. 12 stycken lärjungar som samlas och lever tillsammans med Jesus i 3 år. Och allting startar med närgruppen. Och fortsätter vi, när vi läser igen evangelierna, så ser vi ju att evangelierna lär oss att tänka smått innan vi tänker stort. Så innan vi behöver tänka stort i församlingen så måste vi tänka smått. Vi måste tänka på det lilla. För stämmer det här så utgår församlingens gemensamma liv från den lilla gruppen. Och jag vet ju att Patrik pratar om de här 2 benen. Och han pratar om gudstjänsten förra gången. Och jag tror ju precis som hon, vi behöver de här 2 benen. Men när vi tar ett steg så måste vi ta det ena benet först. Och då följer det andra benet med sen. Och jag skulle säga så här, och jag hoppas att Patrik håller med. Det här benet tar vi först. Bibeln pekar på att Jesus tar det här benet först. När han startar sin församling. Vi behöver båda benen för att ta oss framåt. Och ett namn som användes då i min församling som jag tillhörde förut i New Life i Stockholm, pratar man om cellgrupp. Och det här betyder ju inte en sorts innesluten fängelsecell där man sitter av tid. Ja, jag vet, ni har säkert varit med i en sån grupp någon gång, någonstans. Man känner att man får sitta av tid. Men när vi pratar om cellgrupp så pratar vi om det som en organisk levande grupp. Alltså någonting som är naturligt skapat, som finns i skapelseordningen. En livsförvandlande gemenskap. Där det finns någonting, och så är det ju, så märkligt är det ju med cellerna i kroppen. Att alla celler har liksom en kod. som stämmer överens liksom med hela kroppen. Alltså man kan se liksom, det är därför man kan göra såna här DNA-test och se liksom vad man än har tagit till hår, så ser, så kan man se att den kommer från den kroppen, för det finns någonting i varje cell som är detsamma i alla. Och så är det också hos oss. Varenda närgrupp, varenda cellgrupp bär med sig DNA från Södertälje pingstförsamling. Alltså vi hör ihop. Paulus kallar ju kyrkan för Kristi kropp. Och precis på samma sätt som en kropp består av celler, så består vår församling av celler. Den här lilla gruppen. Och ordet närgrupp, det står ju inte bara för att komma varandra nära, utan i ordet så finns det ju också att vara närvarande. Och det hänger ju liksom ihop. Att komma nära, det är också att vara närvarande i varandras liv. Precis som det berättar om i Apostlagärningarna 2. Vi är kallade till att vara närvarande i varandras liv. Och då tror jag inte bara det handlar om oss i våra troende, utan det visar ju som i Apostlagärningarna att de var också närvarande i andra människors liv. I min nästas liv, vem som helst som har behov som du kan möta, där får du vara närvarande. Det betyder att vi som församling i Södertälje vill ju vara en närvarande församling i Södertälje. Och jag ser att det här närgrupper är en väg dit. Små grupper som träffas i hemmen i och runt omkring Södertälje och är närvarande här liksom fysiskt på olika platser. Vi är inte koncentrerade till liksom den här kyrkan. Det är här vi är. Det är här vi lever vårt kristna liv. Utan vi är ju överallt. Och bär med oss församlingen där vi går. Och där förvandlas liv. Där upptäcks nya gåvor. Där används gåvor. Där din grupp samlas. Så det finns kanske en jättestor anledning till att ni träffas där ni är. I Ronna. Eller var ni nu bor. Jag känner inte till så mycket mer än Ronna och Geneta och de här. Men Lina Hage, Brunnsäng, Nykvarn och allt vad det heter. Gärna. Där är ni för att vara närvarande.
Vicksberg,
såklart. Där fler och fler. Det blir ju väldigt stor närvaro där, har jag hört på senaste tiden. Ja. Den här texten om den lama mannen, den säger också en annan sak, och jag vill sluta med, som är väldigt viktig med den här gruppen. För den säger ju att om det är någonstans du ska vara när du är sjuk, eller när du är svag, när du har problem, när du är i dålig form, så är det i centrum av en grupp troende. Så är det att vara i närgruppen. För det är i närgruppen som vi bär varandra fram till Jesus. Men det är också där vi får bli burna. Mannen på båren var lika mycket del i gruppen som de som fanns runt omkring honom. Men nu var det hans tur att bli buren. Han kan ju knappast se vad som händer. Han ligger ju liksom bara där på båren. Och känner att de går upp för trappor och liksom rör sig runt omkring. Och liksom helt plötsligt så sänks han ner. Och så är han framför Jesus. Och så har de burit fram honom dit. Vi får bli burna. Och kanske är du i den situationen idag. Att du är med i din grupp för att bära fram andra människor till Jesus. Att bära fram sina vänner till Jesus. Men kanske är det också så att du finns här idag som känner att jag behöver bli buren. Jag behöver min närgrupp för att den ska bära fram mig. Jesus samlar en liten skara människor och förvandlar deras liv. Lärjungarna blev ju aldrig detsamma efter mötet med Jesus. De första kristna samlades sen i hemmen och deltog i varandras liv. Och det står att de var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Vi har ju liksom ganska nyligen startat upp 2009 här. Och vi har, det är ju ganska naturligt att man tänker, vad är utmaningarna för oss det här året? Jag tror en av de utmaningarna för våran församling är att vara en närvarande församling. Med små grupper som finns överallt. Och bär vänner fram till Jesus Kristus. Vi ber en bön. Herre, tack för att jag en gång fick bli buren fram till dig. Av människor som kände dig när jag var vilse. Herre, tack för att du ger oss nåden av att finnas och vara närvarande i varandras liv. Herre, hjälp oss i våra mindre grupper som vi har att få bära fram varandra. Till dig. Tack för att du kallar oss till gemenskap med varandra. Herre, jag ber att vi ska se de behov som finns. Både i församlingen men också i Södertälje. Så många som behöver dig, Herre. Som behöver någon som tar dem i handen och leder dem fram till dig. Och ibland kanske bär fram till Jesus Kristus, Herre. För att du ska få ge liv och liv i överflöd, Herre. Jag ber att våran gemenskap ska få vara en livsförvandlande gemenskap. Att vi ska få se liv förvandlas där vi går fram, Herre. Jag ber att vi ska få möta sådana människor som tror att ensamheten är ett mål i sig. Att göra sig av med alla nära relationer och få komma in med ditt liv i sådana människor. Kom Jesus Kristus. Var med oss. Amen. Nu kommer vi fortsätta med att sjunga några sånger tillsammans. Och närgruppen här kommer att spela med oss och leda oss i några körer. Och så fortsätter vi vara i bön. Och det finns flera stycken här som gärna ber för dig, om du känner för det, som kan finnas här framme. Så kommer du fram till den här delen så, och känner att jag behöver bli buren just nu. Jag behöver andra runt mig som hjälper, som bär mig fram till Jesus, för jag orkar inte gå själv. Kom fram så får du människor runt dig som ber med dig. Eller kanske känner du så här, jag kan bära mycket mer. Jag har liksom lite för mycket slagit mig till ro och sett hur andra bär. Kom fram så får vi be med dig att du ska komma i användning för Guds rike. Att dina gåvor ska användas och bära fram vänner till Jesus Kristus. Så tar vi en stund nu. I slutet på gudstjänsten och ber med varandra. Och kanske sitter du bredvid någon som du känner att den här är en del av min närgrupp. Be för och med varandra där ni sitter i bänken. Välkomna fram här.